For signal baby. Ja, nu är min mic på, Gunny.
Det låter som en jättebra förutsättning för att dra igång den här podcasten från Expressen Kultur.
Podcasten, ja. Den heter Lunch med Montelius.
Ja, det gör den.
Ja.
Det där med lunch tar vi lätt på idag.
Mm.
Ja.
Ja, vi åt ju lunch. Vi har säkert båda ätit lunch. Men inte just nu.
Nej, precis.
Och det spelar ingen roll för er som lyssnar.
Verkligen.
Gunny, ja. Känns det?
Det känns...
Nu börjar Marty rocka loss redan.
Underbart.
38 sekunder in i podden.
Ja, vi är ju på olika håll. Så då kan vi inte podda över en lunch. Det får vi göra nästa gång helt enkelt. Det är höstlov i Konungariket Sverige.
Ja, och du har gjort en Claes Östergren och sitter på Österlen.
Här sitter man på sitt fläsk och har det så gott. Och jag har passerat högar med betor idag. Det finns verkligen, det ligger verkligen enorma högar med betor på åkrarna.
Men ligger de bara där och ligger?
Jag vet inte vad de gör. De ligger. Jag har sett det idag. Jag hade kunnat ta en bild och förbevisa att jag inte hittar på. Men
jag tror på dig. Ja.
Enligt kris.se så är det ju inte bra att vara i Skåne för tillfället. Så vi trycker i en stuga vid Löderups strandbad.
Aha, Skåne är ett sånt där ställe där man just nu dör om man är egentligen.
Just det, precis.
Mm.
Men,
ja.
Jag ska inte dö för att mitt coronatest som jag berättade om förra gången, det visade sig vara negativt. Så att,
men Gunilla, är inte det en fröjd? Och samtidigt så har du ju då fortfarande kvar den här upplevelsen. Alltså du kan ju fortfarande få det här skojiga viruset.
Exakt, man har något att leva för.
Ja.
Ja. Men då så, då är vi igång va?
Berätta för mig Gunny, berätta om dina tankar och dina känslor.
Jo, men mina känslor just nu kretsar ju inte olikt andra människor kring det förestående presidentvalet i USA.
Mm.
Hur
precis
i helvete ska vi kunna leva vidare om Trump blir återvald?
Jag vet inte. När han valdes förra gången så en av mina vänner sa att den valsegen bidrog till hans utmattningsdepression typ. Det var en av faktorerna som vägde in. På Brunnsgatan hade vi en hel terapiföreställning som hette Trump-terapi där vi bara bearbetade det här. Ja. Fyra år senare lever vi ju fortfarande, ja. Men i en helt annan sorts värld på många sätt.
Ja.
Men vilka kommer konsekvenserna att bli och hur kommer det att påverka hans psyke som ju redan är liksom av banan?
Ja, ja.
Den kommer ju åka ut på heden i ett flygande fläng. Jag menar, hur kommer Twitter att se ut? Alltså, jag vet inte.
Nej, jag vet inte. Alltså. Jag vet inte vad vi ska göra. Jag klamrar mig fast. Jag klamrar mig fast med minsta halmstrå som kommer längs min väg.
Ja, jag brukar ju ofta leka att jag är andra människor som jag tycker är coola.
Ja.
Och jag leker just nu väldigt ofta att jag är Kamala Harris.
Mm.
Alltså the Democratic Vice President Candidate. Oj, vad jag leker. Jag säger liksom Mr. Vice President, I'm speaking. Maybe if you let me finish, we can have a conversation.
Oh,
jag älskar när hon säger I'm speaking.
Uh-huh. Ja.
Och hon är så snygg och hon är så intelligent och hon är så bra på att hantera. Alltså det är inte så jättestor skillnad mellan politiska bajssnoppar Och sådana som jag har fått hantera genom mitt liv i teatervärlden. Det är lite samma sak det här. Mentalt bredbenta sättet att vara. Och det här avbrytandet och det här.
Ja.
Som är liksom på en sån nivå så att man bara... Och då sitter hon där sval, vänlig och bara meddelar. I'm speaking, Mr. Vice President. Ah, jag är hon.
Varför säger hon, förlåt, nu är jag... Jag hänger inte med. Varför säger hon...
Varför hon säger I'm speaking?
Ja, för att du refererar till deras debatt.
Ja, exakt. Ja. Och då så avbryter han henne.
Ja, det där måste vi nästan be Kim att han letar upp. Så vi får höra hur det låter med hennes coola stämma.
He said, because the president wanted people to remain calm.
Well, let's get
so ahead. No, but Susan, this is important. Susan, I want to add, but if, Mr. Vice President, I'm speaking.
I have to
I'm speaking.
In.
Yeah, let's talk about packing the court then. Let's talk about the fact. Yeah, I'm about to. $400,000 a year.
He said he's going to repeal the Trump tax cuts.
Mr. Vice President, I'm speaking.
Well,
I'm speaking.
It'd be important if you said the truth.
If you don't mind letting me finish, we can then have a conversation, okay?
Please.
Okay.
Ja, men det är ju en sak. Det är ju ett sätt att på något vis skydda sig. Att gå in i rollen som Kamala Harris. Ja. Eller hur?
Ja, men på något sätt. Därför att hon befinner sig ju mitt i den politiska hetluften.
Ja.
Till skillnad från oss då.
Ja.
Vi befinner oss ju snarare i långt ut i utkanten av mottagarsmeten. De här små vanliga människorna som liksom i sitt dagliga liv egentligen hela tiden tar konsekvenserna på olika sätt av amerikansk politik. Det är ju så. Hela världen tar konsekvenserna av det. Och så ser vi också i vårt nyhetsflöde hur Trump de senaste 4 åren har behandlat människor. Ju längre ner på samhällsstegen desto sämre har han behandlat dem. Det är väl kanske inte precis den världen man vill lämna efter sig till sina avkommor, eller vad tycker du?
Roligt att du tar upp just det faktiskt. Avkommorna.
Jaså?
Avkommorna.
Mm.
Därför att det är nämligen så att det som händer just nu i USA, det finns en liten solskenshistoria nämligen som pågår just nu. Och det är att de vita kvinnorna och företrädesvis hemmafruarna i amerikanska förorter håller på att svänga. Alltså samma grupp som faktiskt röstade in Donald Trump har nu dragit öronen åt sig och blivit blå. Och blivit demokrater. Ja, precis. Och vet du vad det beror på? Ja, det beror på många saker naturligtvis. Förutom att Trump håller på och provocerar. Alltså han adresserar också alltså housewives i Ohio till exempel. Han adresserar dem och säger att de liksom att de är oroliga för rädda och oroliga för olika saker, va? Han menar att han vet hur de mår. Och det har ju fått dem att slå bakut, för de vet ju hur de mår. Och han hotade till exempel med att om ni liksom inte röstar på mig så kommer Cory Booker kommer och förstör den här demokraten,
ja.
Den här snygga svarta demokraten. Jag måste vad heter det? Jag måste googla på det as we are speaking. Nej, jag har inget internet. Vilken fail. Epic fail. Men i alla fall...
Epic fail.
Ja, nej, och de, det är själva verket så här att skulle Cory komma till stan så skulle de här typ springa för att lösa biljetter. De kan ju inte tänka sig något roligare än att Cory kommer. Han är ju liksom en star. Ja. Men i alla fall, de här förortskvinnorna och hemmafruarna som då röstade in Trump på grund av att de är liksom pro-lifeiga. De, Ja, det gjorde de ju. Alltså de kunde liksom inte stå ut med att Hillary Clinton stod och sa väldigt kallt tyckte de, och självsäkert, att hon var för sena aborter. Det sa hon väldigt sent i sin presidentvalskampanj. Hon stödde sena aborter. Och det gjorde att de liksom... Det går inte. Det funkar inte i USA. Det var ett misstag av henne att hon körde så hårt på just det. Så det var många som, på grund av att hon sa det där, bestämde sig för att nej, jag röstar bort Hillary, jag tar Trump liksom. Vad som helst utom Hillary.
Ja, men det där tror jag inte... Nej, och det där tror jag inte man ska glömma heller.
Ja.
Nej, men när jag tänker på liksom hur fan kunde folk rösta fram Donald Trump och allt det här. Det var nog ganska många som faktiskt röstade bort Hillary.
Ja.
Jag tror
ja.
Att hon var en väldigt stor del av problemet i förra valrörelsen. Om en sån som Kamala Harris hade varit den som stod emot Donald Trump,
ja.
Så hade det kanske gått annorlunda faktiskt. Men det är så mycket med Hillary. Mm. Hon var så... Man pratar ju ofta om Trumps självgodhet och sådär, men Hillary var ju också fruktansvärt självgod och ibland ganska föraktfull också, och kallade liksom alla som röstade på Trump för a basket of deplorables och sådär. Det är inte det smartaste.
Nej.
Det är något helt annat än att vara sådär lugn och balanserad och enbart inriktad på, alltså Kamala kan ju vara lite bitsk mot just sin motståndare, men hon sparkar inte på väljare.
Nej.
Och Hillary gjorde det lite grann och var lite von oben, och det tyvärr hjälpte Donald Trump att vinna. Det var otrolig otur. Det var, alltså hade Barack Obama och Trump stått mot varandra så hade Barack vunnit, det är jag helt säker på.
Exakt.
Och det är så mycket mer än själva sakpolitiken som avgör.
Ja, det är ju det. Men de där kvinnorna, ja, framförallt i Ohio då, det var ett jättebra reportage om det här i min favoritpodd The Daily från New York Times.
Just det.
Ja, och då var de ute och pratade med de här kvinnorna som liksom var, en del var ju fullständigt, de var helt opolitiska, alltså de var inte alls engagerade. Och har gått från, som de kallar det, från non-voter to guilty voter, så att säga.
Ja,
till att ha blivit nu aktivister. Så de använder sina nätverk, det vill säga alla telefonnummer de har i och kontaktuppgifter de har till olika mammor i, du vet, fotbollsträningen och skolföräldrarna och ja. Till att liksom bygga nätverk nu för att få folk att förstå att de måste få bort Trump. Och varför måste de få bort Trump? Jo, därför att barnen sitter vid frukosten. Deras barn sitter vid frukosten och konfronterar de här mammorna. Det är ju mammor mest alltså. Med olika saker som presidenten har sagt eller gjort.
My 9-year-old said,
Hannah jumps in.
His choice of words sounds a little malicious, but he's not. He said, I'm kind of glad the president got COVID because he made fun of Biden for wearing a mask. 9-year-old. Like, excuse me, Mr. President, my 9-year-old heard you. He was listening when you made fun of us for wearing masks.
I've heard this from nearly every suburban mom I've spoken to this year who plans to vote for Biden. That is less about specific policies or any one specific thing the president did or said. It's more just the cumulative experience of watching the president through the eyes of their children.
We learn how to share. We learn how to listen. We take turns. We think of others. And these are the things that are drilled into our heads as suburban women every day because we are drilling them into the heads of our small children every single day. So when we have a leader who's holding the highest office in the land, who would really benefit from a couple of days in our homes learning some of these basic things, The contrast is too great.
Precis, och barnen är ju mer... Så deras moraliska kompass är ju på något sätt mer skarpslipad. Vi är så jävla nednötta vuxna människor. Vi har ju liksom kölhalats genom så mycket slam och saker under hela våra liv. Så vi tänker, ja men vad fan, världen är åt helvete. Ingenting att göra åt. Och barnen bara, nej men vi kan inte ha en sån här president, den är inte kloka. Vi måste ha rättvisa. Vi måste ha en president som inte beter sig som ett svin mot andra människor. Vad håller ni på med?
Ja.
Ju.
Ja. Så att det finns något hopp. De har bildat, vet du vad deras nätverk kallas? Den är,
nej.
De träffas och dricker vin och försöker då rekrytera nya demokratiska väljare. De kallar sig för Red, Wine and Blue.
Det är genialt.
Ja, visst är det.
Jag vill vara med i den där nätverket.
Ja.
Red, Wine and Blue, fy fan.
De är liksom så här hilarious badass women liksom.
Som... Ja, de har ju skitkul såklart.
Ja.
Och så känner den där känslan av medborgarmakt också.
Just det.
Det där har vi ganska lite i Sverige faktiskt, den där känslan. Ja, det är klart, vi har folkrörelser av olika slag och så. Men just det där att man liksom går samman och njuter av sin rösträtt, typ. Och att nu ska vi opinionsbilda tillsammans och nu ska vi få bort den här gubbjäveln.
Verkligen. Nej, vad vi ska har mosa. Är sådana här tråkiga små medborgargarden i kvarteret som liksom håller på och tjallar om att folk stjäl cyklar och sånt där. Det är vad vi har.
Ja, och det här nya som är att det finns någon jävla app där man ska kunna skvallra om att folk har parkerat sina såna där vuxensparkcyklar på fel ställe.
Nej.
Jo, det finns en app. Jo, det finns en app för det. Som en del är jätteglada för så här. Då så kan man ta ett kort på liksom den här felparkerade elsparkcykeln. Och så lägger man in det i appen på något sätt och så skriver man var det här var någonstans och så har man tjallat. Och så syns det väl på något sätt, för att den där sparkcykeln, den lånar man ju också via någon sorts app. Man betalar för den med sitt bank-ID, tror jag. Så då kan man ju se vem det är som har gjort fel.
Herregud. Sånt håller vi på. Vi håller på att polisa varandra. Ja, nej. Jag blir så deppig. Jag vill hellre vara den där arga förortsmamman i USA som håller på och dricker rödvin och samlar demokrater.
Jag ska störta makten.
Ja.
Nej, men och skapa en bättre värld.
Jag tycker, jag tycker det är så fint att barnen är... Det är liksom barnen som driver på det här. Det är ju det.
Ja, och när det gäller sånt där... Alltså när det gäller till exempel vad händer om Trump blir omvald och så... Det handlar ju egentligen mest om... Alltså okej, efter det här med covid-19-grejen så kan inte jag... jag kan inte tro någonting om framtiden längre, men... Det mest sannolika är ju att du och jag, alltså folk som är så gamla som vi kommer ju liksom på något sätt att klara oss. Det kommer ju att funka liksom. Men jag tänker mer så här, när mina barn är föräldrar och deras, hur kommer det gå för dem? Det är ju det som annars skulle man ju bara, jag tror att de fanns. Och då menar jag inte bara just mina egna barn utan den yngre generationen överhuvudtaget. Då skulle det vara otroligt mycket svårare att ens försöka bibehålla någon sorts engagemang i omvärlden. Därför att jag tycker att under den tid jag har levt, eller åtminstone från 90-talet ungefär, så har allting bara blivit värre och värre. Och då menar jag både i Sverige och globalt. Allting blir bara värre och värre. Mm. Med liksom orättvisor och katastrofer av olika slag. Och då om man inte är miljardär och kan bara skaffa sig en privat ö och gömma sig från allting, så sitter man ju i den här skiten tillsammans. Alla vi liksom. Men och då så tänker jag att om vi vore den sista generationen, fast å andra sidan skulle det inte finnas någon politik. Alltså nu börjar jag ju dra iväg av helvete.
Ja, nu gör det ju faktiskt
Hashtag
det.
Innehåll.
Nu är det, ja. Nu kanske.
Nej, skitsamma.
Nej. Vi kanske ska köra lite reklam här för att få liksom nyktra till
lite. Ja, det är
nog
bäst.
Jag tror det.
Down by the old mill stream where I first met.
Men det kanske är därför. Alltså det här att vi klamrar oss fast vid barnen nu. Som du ploppar upp såna här tv-program som Våra barns hemliga liv. Därför att det enda vi kan liksom, som går på SVT nu, som vi båda har sett. Vi kan dra det lite snabbt hur den är.
Och här ska vi nu ut i barnens värld till förskolan. Vi har ju båda barn i förskoleåldern och man undrar ju ibland hur de har det där, de här timmarna när vi inte är med dem.
Ja, hur är de i gruppen med andra barn när man är vuxna? Hur klarar man att äta med bestick och allt det där? Man skulle vilja ha en kamera och se hur de har det. Och lite så är det faktiskt i den här nya SVT-serien Våra barns hemliga liv, där man skapat en förskolemiljö och filmar.
Fyraåringar. Femåringar.
Man ser att det är jag.
Sexåringar.
Ah! La, 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 vi vann!
Alla är de i en ålder där utvecklingen av både kropp och knopp går i en rasande fart.
Kan någon gissa vad det här är?
Gräshoppa!
Där varje ny dag, ny bekantskap och ny situation på sitt sätt formar barnen på deras resa mot vuxenvärlden.
Vi fick godis i pris!
Men att, för att det är liksom ändå, det är något av det som vi kan liksom stå ut och titta på, eller hur? Det är liksom...
Ja, nu så...
En slags drog.
Nu så grät ju jag som en fontän när jag tittade på det, för att jag tyckte barnen blev så illa behandlade. Men nej, för mig har det nästan gått ännu längre. Jag kan nästan bara titta på kattvideor.
Ja.
Nej, men jag tycker
det är ju heller inte ensam om. Alltså det är,
nej.
Det är ju stort.
Nej, men det är väldigt,
nu kan ju, men det är väldigt, nu för tiden kan du ju också producera egna.
Ja, jag kan ju producera egna mina katter. Nej, men jag tänkte mer så här, att jag tycker att i så fall på ett sätt så vore det bra att inkludera barn mer, apropå det du sa om barns politiska medvetenhet och allt det här. Och nu inkluderar ju de sig själva, därför att vart och vartannat barn har en egen YouTube-kanal och allt det här. Men barn har faktiskt, alltså om jag skulle producera ett tv-program om barn, så skulle det snarare vara ett tv-program där barnen själva har makten, och istället för att vuxna ska sitta med hörlurar och håna dem och göra bedömningar av dem, så borde det vara tvärtom. Barnen, jag skulle vilja se ett barnproducerat program, Våra föräldrars hemliga liv, där föräldrarna blir filmade. Framförallt när de är väldigt stressade. Jag ser inte hur det var när dina barn var barn, men mina barn kan ju ibland härma mig och berätta för mig hur jag är. Och då framförallt när det är väldigt mycket som händer på samma gång.
Mm.
Och jag är stressad och de härmar mig väldigt bra.
Mm.
Och jag tror att om de då kunde filma mig och andra barn kunde filma sina föräldrar i sådana situationer som är helt jävla orimliga, som vuxna människor försätter sig i hela tiden. Ja. När de är nervösa för saker som de inte behöver vara nervösa för.
Ja.
När de tappar bort saker, när de glömmer bort tiden, när de fuckar upp på alla möjliga sätt. Och så säger barnen så här, nu ska vi se hur de här vuxna går in och löser den här situationen. Och vi ska inte hjälpa dem, utan de här föräldrarna, de måste lära sig att hantera sånt som att de känner sig på gränsen till att bara vilja lägga sig ner och gråta, fast de måste jobba halva kvällen, plus har tvättstugan, plus PMS, plus mamma och pappa är osams, men försöker att inte visa det för oss barn. Nej, men du vet, vilket bra program det skulle bli. Så barnen sitter där med hörlurar och titta i en monitor och kommentera i realtid. Varsågoda SVT. Varsågoda för idén.
Ja.
Hur jävla bra klarar vi av våra liv? Jag bara undrar.
Ja, precis. Och alla andra, precis som i den här hemska Våra barns hemliga liv, så får då alla får instruktioner att hålla sig i bakgrunden.
Och man gör så här också.
Man, inga vänner, man hör, inga man vänner hör, får rycka in heller. Jo
man
kanske
får, nej,
vänner.
Man får inte ringa, ja. Nej, men man får inte ringa till sina vänner och be om hjälp. Nej, men så här. Mm. Man bokar, man samlar 9 vuxna som inte känner varandra sedan tidigare i en arbetsplatsliknande miljö. Där finns det 2 chefer som inte får gå in. En chef och en HR-specialist. De får inte gå in och hjälpa till, utan de ska bara sitta där. Sen bokar man en företagsmiddag på en sån där restaurang med sjungande servitörer. Vi leker att det inte är pandemi då. Och så visar det sig när de kommer dit att det var bara 7 kuvert förberedda. Förrätt, varmrätt, efterrätt, champagne, vin, drink, avec, kaffe. För 7 personer. Roger och Birgitta blir utan. Och så sitter barnen och tittar och säger, nej, nu så ser det ut som om Roger försöker grina sig till en öl. Och hur ska det fungera? Han ser hur de andra sitter och fyllnar till lite. Men han får ingenting. Hur lång tid tar det innan de andra börjar dela med sig av sin alkohol och sin filet mignon black and white?
Och skulle nu, tänk om nu chefen av HR kom in och hjälpte till. Då skulle ju de här, nej, då skulle de ju tro att det lönar sig att bli grinig. Eller hur?
Det ska man inte tro.
Nej.
Utan Roger och Birgitta måste ju förstå att då får de faktiskt också tänka efter.
Ja, och då lär sig Birgitta att det är något dramatiskt liksom. Att,
få någon restaurang. Hon lär sig, hon får inte lära sig att hantera en sån situation.
Nej.
Utan hon får genast hjälp.
Nej, just
och då
det.
Växer hon ju inte.
Hon tror också att det är en större sak än vad det egentligen är. För det är ju ingen stor sak att alla andra äter och har trevligt medan man själv blir utan.
En av mänsklighetens bästa strategier för att överleva är förmågan att dela med sig. Men att vara givmild är inte en medfödd egenskap, utan behöver övas och uppmuntras.
Och en gaffel får man äta med.
Knut!
Det är dags för lunch i skogen och alla barn får matsäck. Alla barn utom 2.
Varsågod!
Tack
så mycket! Sådär!
Jaha,
nämen.
Nu är det slut på mat.
Mm.
Ja, men då så.
Det fanns ingen mer.
Det är obegripligt.
Ja, det är obegripligt. Det här trodde Siri inte kunde förekomma.
Jag har inte fått någon.
Ja, jag hittar ingen mer. Det är slut.
Mm.
Hur reagerar barnen när det blir tydligt att något är orättvist?
Orättvisor uppstår ju hela tiden i barngrupper och i relation med vuxna. Liksom.
Mm.
Det här är bara en uppskruvad version av det, för att spetsa till det. Liksom.
Och vi har en väldigt tillit till att barnen ska klara det här. För bara under en dag på den här speciella förskolan så är de med om flera sådana här situationer som utmanar dem på ganska nya sätt.
Mm.
Smakar det bra?
Jag har ätit så här gott i skogen.
Och sen så på vägen ut efter middagen så snubblar Ann-Sofie och gör illa sig.
Ja.
Och då gäller det att inte chefen och HR springer fram och tröstar eller någonting. Därför då blir det bara
värre. Det blir bara
värre. Man kan faktiskt halta och så ser man, tar man själv reda på, finns det någon första hjälpen här eller är det bäst att jag tar en taxi hem?
Ja.
Och lindar om den här foten så är det inte mer med det.
Och det här programmet heter alltså Våra vuxnas hemliga liv.
En
unik inblick i våra vuxnas hemliga liv. Vad tycker, tänker och gör våra vuxna när vi inte ser på? Vad händer när en grupp vuxna möts för första gången? I serien Våra vuxnas hemliga liv provar ett gäng vuxna i 50-årsåldern på en annorlunda jobbmiljö riggad med kameror. Allt övervakas av 2 av Sveriges främsta vuxenpsykologer. Malin Bergström och Lars Klintvall Högberg, som ger oss förklaringar till vuxnas beteende och en helt unik inblick i våra vuxnas hemliga liv.
Missa inte detta, Sveriges Television år 2021. Malin Bergström kommer att säga så här: ja, i 50-årsåldern så är det ju ofta så att vuxna befinner sig i en övergångsfas i livet. de har ofta en kris. Deras egna barn har kanske flyttat hemifrån och de börjar tänka på döden, att den närmar sig. Då är det väldigt viktigt att man inte börjar lyssna för noga på det här som de vuxna pratar om, utan svara bara väldigt konkret på det den vuxna faktiskt frågar. Fråga den, finns det ett liv efter döden? Nej, det gör det inte. Det kan få räcka så.
Åh, oh, gud.
Ja. Nej, jag ser fram emot den här serien.
Ja, precis.
Jättemycket. Och då kommer det finnas en som har social fobi som får vara den som kommer in i rummet sist när alla ska presentera sig. Kettil vågar inte komma in. Därför att han, och det är jättelång kö till KBT via liksom landstinget, så att han har inte kommit fram i den kön. Alla de andra vuxna plus chefen och HR sitter ju där på varsin stol och så säger de: Kettil! Kettil! Nej! Kettil kommer inte in!
Nej.
Och så får man se några som känner Kettil som säger att han har alltid haft det här problemet. Han får liksom börja kallsvettas och han får gaser och sådär därför att han blir så rädd för hur han ska uppfattas. Och så till slut för Annette då, Annette som är väldigt snäll, 50-årig kvinna, hon faktiskt går ut och hämtar Kettil. Nej, men... Och det blir väldigt fint, för att då kan de bonda lite.
Ja.
Men sen så kommer ändå Annette aldrig ihåg vad Kettil heter, för att det är lite konstigt namn. Men då lär de sig att överse med varandras brister.
Åh, herregud. Oh, nej, skäms SVT.
Ja, det är egentligen summan av det här som vi hade att säga.
Eller Jarovski TV eller vad fan det heter nu för tiden. Det går inte ens.
Ja, det är ju inte ens. Det heter ju inte ens SVT.
Nej, det gör det ju inte.
Det har blivit, public service har blivit en mockery. Public service har blivit liksom bara någon som shoppar olika format från alltså, Amerika. Ja.
Låt oss ändå hylla en sak i public service. En sak som funkar och som skänker oss lite glädje här i mörkret. Det är ju den här underbara lilla mockumentären. Den underbara lilla mockumentären.
Premiärdatum oklart.
Ja.
Heter den.
Ja, det kan vi väl ändå...
Alltså, den är så rolig. Jag skrattade faktiskt, alltså gapskrattade på riktigt åt den.
Ja.
Och det är lite extra roligt kanske när man jobbar med teater, men det är fan lika roligt om man aldrig har jobbat med teater.
Jag tror att det är roligt om man jobbar överhuvudtaget, eller om man umgås med andra vuxna eller försöker göra saker tillsammans. Det finns alltid, någon som är lite mer hypokondrisk. Det finns alltid någon som känner någonting som är jätteflummigt egentligen och oövertänkt. Men ändå känner sig nödgad och ventilera det. När allting egentligen är bra. Så
kommer det någon liten person där som i sista ögonblicket har kommit på att det är ändå någonting som skaver. Det är ändå något som inte känns helt hundra i den här situationen, och så blir det som en våt filt över hela alltet.
Ja, vi pratar om Vanna Rosenbergs karaktär i den. Men ja, den kan man alltså se med stor behållning och
Och den är ju alltså gjord av Micke Lindgren, som också regisserar den revy som repeteras på riktigt och som nu spelas på Scalateatern.
Mm.
Men som på något sätt både spelas och inte spelas. Eller, jo, man kan köpa biljetter till den, men pressen får inte komma förrän efter jul eller vad det var.
Nej, precis. Man får inte... Jag försökte, eftersom en kompis till mig som heter Ylva hade varit på någon slags premiär eller genrep, och då tänkte jag, men hallå, var är min inbjudan,
eller hur?
Ja, det brukar ju nämligen det regnar ju över en som teaterkritiker, inbjudan till premiärer, men nej,
hela tiden.
Ja, Jag sökte och sökte i min mailkorg, men där fanns ingenting. Och till slut hörde jag av mig, och det visade sig att pressen var inte välkommen. Utan vi får vackert vänta tills det är den officiella premiären i någon gång vid årsskiftet eller vad det var, när revyer brukar ha premiärer.
Men jag tror att det här är en liten special. Jag tror att de måste börja köra redan innan för att dra in pengar helt enkelt. Tror jag.
Men innebär det att det som du nu kommer att se, du ska ju gå och se den här i veckan, var det inte så?
Ja.
Är någon jag ska slags, se den i veckan. Är det liksom en testballong då, eller vad?
Nej, men alltså om jag hade varit som många andra människor jag känner i den här branschen, då hade jag ju kontaktat Skala Teatern liksom lite mer så där inofficiellt och bett om en liten kollegial kompisbiljett eller något. Mm. Men sån är ju inte jag, utan jag går in på hemsidan som alla andra och köper 2 biljetter för mycket dyra pengar till mig och min dotter, så ska vi gå och se den. Så att säga, jag som Pernilla Wahlgren skulle ha sagt, vi kommer att vara där privat. Jag är inte där och yrkets vägnar. Nej, men Pernilla berättade ju att hon, när Pernilla var med inom min podd för jättelänge sedan, ja, så berättade ju hon att hon hade, när hon var jätteung, för att Emilio framförallt ville inte att folk skulle komma och störa när de var ute och åt middag.
Just det.
Och så hade någon, som nu är en jättekänd sångerska, men som då inte var det, som då var typ nästan barn, kommit fram och bett om en autograf, och Pernilla hade sagt nej, det går inte. Jessica Andersson var det. Ja. Nej, jag är här privat. Och sen när Jessica blev känd sångerska och uppträdde i samma sammanhang som Pernilla, så berättade hon den där historien för Pernilla. Och Pernilla skämdes ju jättemycket.
Ja.
Men jag tror att hon var dels väldigt blyg på den tiden, men sen så var hon också pressad av denne Emilio som ville ha sin tjej för sig själv typ.
Ja, just det.
Men det går ju inte när man har åkt på folkparksturné.
Ja. Ja, precis. Hade hon varit där utan honom, kanske hade svaret hade varit annorlunda. Men
så där
du går dit privat. Alltså, vad pratar vi om? Vi börjar prata som om alla vet vad det här är för någonting. Men det är alltså Henrik Dorsins teater. Eller ja, det är väl Micke Lindgrens teater. Ja. Jag vet inte, de äger den tillsammans kanske. Skala Teatern i Stockholm. Allas vår Ove i Solsidan. Som har så många fler strängar på sin lyra. Det är någon slags gammeldags revy, va? Egentligen.
Ja, för att Henrik Dorsin tydligen älskar gammeldags revy.
Ja, och det är Johan Ulveson och det är Vanna Rosenberg och det är Claes Hedlund, operasångaren. Och så är det en annan artist, en kvinna som jag just nu... My memory eludes me at the moment.
Louise Forsberg tror hon heter.
Ja, Louise Forsberg. Bra. Och det verkar ju väldigt... Ja. Och Ylva berättade, hon hade skrattat som grät. Så att, jag tror ni kommer få en rolig kväll.
Ja, nej, men jag är taggad alltså.
Du är taggad.
Jag kommer att rapportera kanske i nästa avsnitt.
Det får du berätta.
Hur...
Och i nästa avsnitt kommer jag även berätta hur det var att intervjua kulturminister Amanda Lind, som jag ska göra här vilken dag som helst.
Nej, Gunny, jag orkar inte. Först får du gå på Folkhälsomyndighetens presskonferens. Därifrån fick jag i alla fall ett block och en penna. Gunny, se om du kan ta med dig någon souvenir från Amanda Lind.
Ja.
Jag kanske kan få en lock av hennes det där frisyren. Nej. Jag kanske kan få en liten dreadlock.
Det tror jag är känsligt. Det tror jag är känsligt. Nu ska jag svara väldigt tråkigt på ett roligt förslag. Men där går man nog över en liten gräns.
Men om du säger att det är till mig, tror du
att jag vågar. Tänk om jag vågar. Fråga henne från... Nej, det är under din värdighet.
Vadå? Säg.
Bara en sak till innan vi är klara. Vi har tagit fotografier och alltihopa. Liksom. Det är alltid klart. Jag ska just gå ut genom dörren och så säga bara... Jo, jag bara undrar, det kanske är lite pinsamt. Men Skulle jag kunna få ta med mig någonting till Martina?
Vadå? Bara
ett litet minne härifrån. Menar du en sak? Och så menar du en grej? Menar du något från mitt skrivbord? Ja, det kan vara vad som helst. Och sen kommer jag ångra dig jättemycket. För det var ju verkligen inte så viktigt. Det var ju verkligen inte lika viktigt som den där frågan du tyckte jag skulle ställa om vad det betyder när hon säger att kultur är viktigt.
Ja, vad det innebär rent konkret. Men du kan ju säga att jag också gärna vill. Du kan förklara det med Folkhälsomyndigheten. Och att jag är väldigt avundsjuk. Och vet du vad konsekvensen sen kommer att bli? Det kommer att bli en skandal som är så här stort uppslagen. Ministerstyre i Sverige. Därför att sen nästa gång jag söker anslag till Teater Brunnsgatan 4 så kommer vi plötsligt att vara svartlistade. Då kommer det att stå så här: nej, i år får ni 0 kronor. Anledning: Amanda är sur. Hej då från Statens kulturråd. Och sen fuck you finger emoji.
Mm.
Det är det som kommer hända.
Men jag kanske kan få, och, de kanske har, om det blir någonting som det står Miljöpartiet på, är det okej?
Okay? Ja, vad som helst. Det ska helst vara någonting som du tror att Amanda har rört vid.
Ja.
Gunny,
nej, men,
jag blir ledsen.
Vad liknar det här? Det här liknar någonting. Det här liknar ju den vita stenen.
Ja! Åh, den vita stenen! Jag tror att jättemånga av våra lyssnare kommer ihåg det. Hampus hette pojken.
Ja.
Och varför hette flickan?
Fideli.
De turas om att ha en vit sten.
Ja.
Jag ville så gärna ha en sån vit sten. Jag letade överallt efter, för den var så perfekt, deras vita sten. Och så var det väl att de gav varandra uppdrag.
Just det. Då får man, tillbaka stenen om man då utför olika svåra uppdrag. Ja.
Och jag kommer ihåg att jag tror att Hampus brukade känna på den där stenen och liksom stryka med den över sitt ansikte.
Ja, det gjorde Fideli
också. För att
den också
var så mjuk. Ja, båda gjorde det.
Ja.
Och det såg så mysigt ut på något sätt.
Ja, det gjorde det.
Åh, jag älskade vita stenen.
Ja, den framstod verkligen som så åtråvärd. Den framstod verkligen som värd att kämpa för. Alltså göra det där som var lite för konstigt. Så att jag antar utmaningen. Och se fram emot den vita stenen.
Ja, Gunny, det är jättebra.
Ja.
Det är jättebra.
Ja, men bra. Då
hurra.
Ska jag säga hej nu då?
Ja, då gör vi det nu. Ja. För att nu så ska jag ta hand om mina små barn.
Jag förstår, det är höstlov. Och de ska ha mat.
Och så vidare.
Jag ska gå och sätta mig i soffan tillsammans med min kamrat. Och så ska välja vad vi ska se för någonting ikväll. Men tack Martina.
Tack kära Gunny.
Det var trevligt och roligt.
Ja, det var det verkligen.
Ja.
Mjau.
Mjau var ordet.
Mjau var ordet. Vi ses om 2 veckor.
Det här är en podcast från Expressen Kultur. Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Claes Granström. Expressen samarbetar med Podplay, en ny podcastplattform från Bauer Media, där du hittar Expressens poddar och förstås även en massa andra poddar. Du kan lyssna antingen via podplay.se eller i appen Podplay.